välkommen till podden Skolan, lärande och framtiden. Den här podden spelas in av Lärarakademin och den riktar sig till dig som är intresserad av undervisning och didaktik.
Vi kommer att ta upp olika aspekter av att utveckla undervisningens kvalitet. Och vi som håller den här podden, det är jag, Jenny Almöjd, verksamhetsutvecklare med bakgrund som lärare på högstadiet och skolledare.
Och jag heter Pia Börjesson, utvecklingsledare med en bakgrund som lärare i fritidshem och grundskolans 1-7. Men nu Jenny, nu kör vi!
Hej och välkomna till dagens poddavsnitt som också kommer handla om variationsteori, och vi har med oss Jenny och Kristina igen. Vi hade ju så vansinnigt mycket att prata om, så vi kände att vi ville gärna spela in en podd till tillsammans med er. Och det här med variationsteori, om man lyssnade på vårt förra avsnitt och blev nyfiken och kände så här att man som lärare, men det här skulle jag vilja prova på eller lära mer om. Och hur kan man göra då, Jenny och Kristina? Vad tänker ni?
Ja, vi tänker ju så här. Här sitter vi och spelar in en podd. Och så har vi ändå funderat på, kan man lära sig det här genom att lyssna på en podd? Det är ju en första intressant fråga att ställa sig. Vi är inte riktigt säkra på det. Eller vi tror nog inte det. Jag tittar på Jenny här. Däremot så tror jag faktiskt att man kan bli nyfiken. Mm. Och vi ska försöka komma med lite mer konkreta undervisningsexempel den här gången. För det gjorde vi inte förra vändan. Och vi vill säga att det här med att lära sig variationsteori, det är en process. Det är ett bitvis ganska hårt arbete. Och framförallt är det ett arbete man gör i sitt klassrum med sina elever och med sina ämneskollegor. Man kan inte lära sig att använda variationsteori utan ett innehåll. Man måste vara i undervisning. Och det här innehållet skapas ju i mötet mellan hur eleverna uppfattar innehållet, hur jag uppfattar innehållet, tänker jag också. Hur jag behandlar det. Ja. Så de tankarna vill vi sätta igång här. Men vi tror inte att det bara är att gå härifrån och så har du lärt dig variationsteori. Det vill vi nog vara ganska tydliga med. Men vi hoppas att vi kan sätta igång tankar hos dig som lärare. Det är viktigt. Mm. Ja.
Och hur? Ja, och vilka sammanhang ska man då som lärare vara i? Mer än i sitt egna klassrum? Nu kan vi vara i våra egna klassrum och vi kan fortsätta att utveckla vår skicklighetsgöra oss själva didaktiskt genom eleverna, för eleverna är guldet här. Det är de och deras uppfattningar vi behöver. Men det är svårt att börja ensam i sitt egna klassrum. Så av vår erfarenhet så har vi ju haft väldigt nytta, precis som du säger, av våra ämneskollegor. Och då kan man ju tänka att man har de här ämneslagen i skolorna. Det är ju väldigt vanligt, man har arbetslag. Kanske har man både arbetslag och ämneslag på skolor. Det är ungefär så det brukar se ut. Men vi har, i de skolor som vi har jobbat, så har vi också konstruerat, organiserat undervisningslag. Och det är ju en form av ämneslag, men det är de lärarna som undervisar i samma årskurs som bildar ett lag. Det är vi som undervisar i matte i årskurs 7 som träffas en gång i veckan. Vi kan inte träffas en gång i månaden, utan vi träffas en gång i veckan, kanske en timma. För att prata om undervisningen som ska ske den veckan. Det är innehållet som eleverna ska lära sig den här veckan. Vad kommer vara svårt att undervisa om? Vad brukar vara svårt för eleverna att lära sig? Hur ska vi systematisera upp det här innehållet? Och vi vet ju inte hur elevernas uppfattningar ser ut. Vi kanske ska gå ut först och ha uppgifter där vi fångar in hur eleverna uppfattar innehållet. Och då handlar det inte om vad som är fel och rätt, utan då handlar det om att samla in så många uppfattningar som möjligt för att utifrån det identifiera kritiska aspekter, komma tillbaka till vårt undervisningslag. Jaha, vad ska vi göra här nu med alla de här kritiska aspekterna? Hur ska vi systematisera upp dem till nästa lektion? Vi kanske behöver göra en gruppuppgift där vi ser om det är möjligt för dem att få syn på dem. Och sen behöver vi nog undersöka innehållet tillsammans på tavlan. Som en hel klassdiskussion. där elevernas fortsatta uppfattningar är viktiga. Mm. Så att vi börjar den här slingriga vägen tillsammans. Och sen så, vi pratade om matteböcker i förra avsnittet. Ja, sen behöver de ju räkna också. Men det kanske är liksom tredje lektionen i veckan då det är räknande. Och om det sker i en mattebok eller om det sker i uppgifter som vi har satt ihop i det här undervisningslaget som passar det här innehållet, som är relevant för den här elevgruppen.
Den här veckan.
Den här veckan. Mm. Mm. Så de här undervisningslagen, de har ju varit väldigt mycket värda för oss också. Mm. Mm. För där utvecklar vi ju vår undervisningsskicklighet tillsammans med våra kollegor.
Det här blir man ju jättenyfiken på. Det låter ju så fantastiskt. Jag tänker att jag har i alla fall aldrig träffat någon lärare som inte vill prata undervisning och jobba mer med undervisning. Mm. Det är ju det som man ofta hör, att det inte finns tid till. Men det är ju en dröm att få ha en sån organisation där man faktiskt får göra det en gång i veckan. Och det är väl ett medskick då till dig som lyssnar, att liksom, ta med dig det här. Det går att få till det och liksom ligg på och försök få så att ni faktiskt har den möjligheten att prata undervisning om en gång i veckan helst då. Mm. Och det som du är inne på där, Jenny, det är också den undervisningen som ska ske imorgon. Det här som känns aktuellt och relevant. Att vi liksom kan jobba med det tillsammans då. Det låter ju superbra.
Absolut. Men vi kanske skulle kunna ta ett exempel då.
Jag tänkte precis fråga det.
Ja, ja.
Kan vi ta ett exempel?
Från nuet.
Ja.
Just nu så funderar jag i det laget där jag ingår, eller där jag funderar på att jobba med undervisning på högstadiet, så funderar jag på hur undervisar vi egentligen om bråk? Ett exempel från veckan där undervisningen i en klass hade fokuserat på tallinjen och decimaltal, och vi plockade isär och kom till tiondelar och hundradelar och tusendelar. Och så gör vi det, paketerar vi ihop det ganska snyggt, och så kan de faktiskt sätta ut liksom 0,753 liksom på tallinjen till slut. Och sen flyttar man fokus till bråk, för bråk är ju också ett tal.
Mm.
Och då blir det jättesvårt. För bråk för eleverna när de handlar oftast om när det är en del av antal eller del av andel. Mm. Och så är det där vi befinner oss, och det är fjärdedelar och det är tredjedelar, och det är pizzor och chokladkakor, och det är del av en hög med pengar eller del av en hög med saker. För ställde jag den här frågan till eleverna efter de hade plockat isär hela decimal eller plockat isär hela tallinjen, och så skrev jag alltså 1 delat på 4, alltså en fjärdedel, och så, men vad, det här talet då, vad finns det någonstans på tallinjen? Och så fick alla fundera lite, och så samlade vi ihop lite olika svar, och ja, 1,4, 0,4, 25.
Mm.
Nu var det här ett gäng elever som tyckte matten var lite svårt visserligen, men det var inte några elever som sa att ja, 0,25, det borde befinna sig mitt emellan 0 och en halv.
Mm.
Mm. Och då har de här eleverna gått, inte hela grundskolan, men nästan hela grundskolan. Någonstans där så börjar vi prata om hur undervisar om bråk, vad börjar vi med? Och vi börjar ju väldigt gärna med de här delarna. Och det är nästan som att man tappar att bråk har ett värde också.
Mm.
Och att det här lilla bråksträcket är egentligen ett divisionssträck.
Mm.
Att det betyder 1 delat på 4. Alltså du har en etta som delas i 4 lika stora delar. Vi undervisar inte om det här simultant. Nej, utan bråken blir paketerade lite för sig. Vi skedmatar dem med bråk, och väldigt fokus ligger på att du ska kunna hitta minsta gemensamma nämnare. Du ska kunna addera och subtrahera bråk och förstå att de måste ha samma nämnare. Och så är det det eleverna lär sig, och automatiserar det och vet hur de ska förlänga och förkorta. Men sen ska de sätta ut en fjärdedel på en tallinje, och det är jättesvårt.
Mm.
Och vad är... Ja, du får flika in.
Får jag inflika, det låter som att problematiserandet här, att man som lärare behöver ställa sig frågan, okej, vi kanske undervisar med lite för stort fokus på att bråk är en andel.
Mm.
Vilket det i och för sig är.
Mm.
Det kan utgöra en andel. Men vi borde också inte tappa att bråk handlar om ett värde som vi kan sätta ut på en tallinje.
Ja.
Och att förhålla de här.
Mm. Mm.
Och att bråk också är en division. Men det, resultatet blir ju ett värde vi kan sätta ut på en tallinje.
Ja, precis. Så att man ska kunna sätta ut 275 327 delar. Mm. Det ska inte heller. Det ska vara enkelt för eleverna att sätta ut det också. Mm. Nu kanske man måste ha en miniräknare då naturligtvis för att se vad det är för värde på det här bråket. Då.
Om man har svårigheter med det.
Ja, biten. Men det borde inte vara. Det borde vara lika lätt att göra det som att sätta ut vad en fjärdedel är om man har förstått hur det här hänger ihop.
Mm.
Och sen en tanke till nu, apropå det här med undervisningslag. Och vi funderade på att man börjar med addition och subtraktion. Och så det här multiplikation och division, det kommer långt senare. Om man ska förstå talrelationer och hur det här hänger ihop. Det kanske är så att multiplikation är det man ska börja med.
Mm.
Kanske det är en helt galen tanke.
Mm.
För att förstå att bråket har en värde.
Mm.
Vad är, om ni tänker er en
multiplikation av bråk menar du nu?
Ja, ja, ja precis. Precis. Att, om vi har en, ni tänker er en halv uttryckt i bråk då. Halv multiplicerat med 8/6. Det kan man ju prata om på väldigt många olika sätt. Men om man förstår att en halv är 0,5 och 8/6 att det är 8/6, 1/6 är ju enheten. Då borde man väldigt enkelt kunna säga att svaret är 4/6.
Mm, mm, mm.
Men istället så lär de sig att vi ska multiplicera täljaren med sig, nämnarna för sig. Och så får vi ett bråk och så ska vi förkorta ner det. Och så får vi det minsta, liksom minst, svaret med den minsta nämnaren är det mest rätta. Och så har vi gjort en automatisering. Man har gjort någonting mekaniskt.
En procedurell kunskap.
Ja, men att de, sen kan de inte diskutera innebörden av bråks värde som tal.
Mm.
Låter det relevant?
Mm. Mm.
Så de frågorna är ju... Det är sådana frågor man ska använda de här undervisningslagen till. Hur ska vi undervisa om det här nu då?
Mm.
Mm. Och Jenny, det du beskriver är väl också, vad jag förstår, liksom något man får syn på som lärare när man pratar med eleverna, när man undervisar eleverna, då får man syn på de här. Är det det man kan kalla för kritisk aspekt då? Eller kan ni förklara det här med exempel på några kritiska aspekter?
Det kan, ja, vi kan ta det nu. Eller vill du ha en... Ja,
nej,
vill
nu,
du,
nej.
Ja.
Går du vidare?
Precis. Ska vi se hur vi kan flyga in här i det. Vi har ju pratat om att lära sig någonting innebär att man urskiljer olika aspekter av innehållet, kritiska aspekter av innehållet, så att ju mer man har lärt sig, ju mer man förstår om innehållet, ju mer har man urskilt eller differentierat, tror jag vi sa förra gången också.
Precis.
Ja. Så vi ska skapa förutsättningar i undervisningen för att förändra ett sätt att förstå eller uppfatta någonting. Och vad är det då? Hur kan vi göra det? Jag ska ta ett exempel då från geometri, och det spelar ingen roll om det här är årskurs, alltså lågstadiet eller mellan eller hög eller... För har man inte urskilt just den kritiska aspekten som jag tänker tala om, det spelar ingen roll hur gammal du är, och du kan ju gå ganska långt i skolsystemet egentligen om du inte blir utmanad där och då. Så vi tänker oss vad en sträcka är. En sträcka i geometrin har en början och ett slut, och vi kan mäta längden på sträckan. Det är något endimensionellt. Och man kan ju vara förberedd på att elever tänker att sträckor, alltså man förutser vad som de kan ha svårt att urskilja. Nämligen att sträckor spelar ingen roll om de ser ut som, ni kan tänka er en kurva, ett S, eller om de slingrar sig, eller om det är först rakt här och så gör zigzagmönster. Allting är sträckor, bara det har en början och ett slut. Men en del elever tänker att det är en rak sträcka, början, slut, så, inga konstigheter. Och om jag upptäcker det, så måste jag kan ju upptäcka det, att det är en kritisk aspekt, just för att jag ger eleverna olika figurer eller objekt där de ska fundera på vad det är som är sträckor och vad som inte är sträckor. Eller vad som kanske är en omkrets och inte en omkrets. Och då är det antagligen så att en del av dem inte har urskilt att formen, eller vad ska jag säga, konturen på hur den här sträckan, hur den, sträckan. Det spelar ingen roll, det är inte det som spelar roll. Det viktiga är att det har en början och ett slut.
Mm. Och då är den kritiska aspekten den är, att en sträcka har ett början och ett slut.
Precis.
Men om eleverna ska få syn på det så måste man ju ge dem variationer.
Kontrasteringar. Mm. Jag måste ha sträckor som är raka.
Och sådär, som de ofta böjda.
Och som är böjda och som nästan kanske är stängda, en cirkel fast det är ett litet hål som gör att vi inte sluter cirkeln. Sådär. Och att elever i det läget också kan ha en känsla för vad de inte förstår. Men till slut får man säga, du, är det så att några av er, jag tänker hur du säger nu, jag riktar mig mot en elev. Tänker du att det får inte se ut så här konstigt böjt? Det är ingen sträcka då? Ja, vad bra. Och liksom att hjälpa eleven att sätta ord på det då. Och så får man säga, är det fler som tänker så här? Är det också, för ni var några som tänkte så här också, såg jag. Är det så ni tänker? Okej, men det spelar ingen roll. För vi, även om det är konstigt att mäta en sån sträcka, så kan vi ju göra det på olika sätt. Mm. Men den har en början och ett slut. Mm. Det är det handlar om. Så vilka av de här objekten har en början och ett slut? Om vi tittar på det med de ögonen, och så spelar det ingen roll hur de... Ja, men då är det ju den och den. Mm. Den och den, okej. Okay. Så att, sen får man ju... ta det nästa nivå, generaliseringen. Jag gör den jättestor istället. Mm, den är fortfarande kurvig eller någonting.
Men, då skulle man kunna generalisera det och gå vidare till exempel och prata om vad är en aria?
Precis.
För bara för att det ser ut som att det är nästan inneslutet. Det kan ju, om ni tänker er en kvadrat, fast det saknar strecket längst upp, så att det är mer som ett U. Mm, ja, men det där är ju aria, det finns ju något inuti. Det är till och med så att L-et, alltså om du saknar två sidor, ja, det är också en aria, för det finns något inuti. Då är det bara att man ska kunna liksom se att det är någonting inuti, då är det en aria för eleverna. Men då har de ju inte differentierat, de har inte sett så många nyanser i det här, och då gäller det för oss att rita upp en massa olika figurer och höra, precis som Kristina sa, vilka har aria och vilka har inte här. Och sen utifrån det undersöka det hela, för att sen komma fram till att en aria, det betyder att du måste ha liksom ett början och det måste sluta sig.
Ja, och det betyder att valet av uppgifter är ju jätteviktigt. Jag kan inte bara slänga in vilka uppgifter som helst, utan jag har ju tänkt till, eller vi lärarna har tänkt till, vilka uppgifter ska vi lägga in, hur ska figurerna se ut, så att vi skapar en systematik i variationen, variationsmönster som vi säger då. För att se vad vi öppnar upp för. Ja. Vad är det eleverna kommer urskilja och inte urskilja? Så det är ett konkret exempel då. Väldigt avgränsat. Vad är en sträcka? Vad är inte en sträcka?
Mm. Det blir väldigt tydligt när man hör er beskriva.
Ja, ni får lyssna och så får man rita för sig själv när man lyssnar på det här.
Ja, kontrasterande bilder också. Att man kan påvisa det med mycket olika slags bilder. Sen ser jag i mitt huvud.
Ja. Ja, och då är det inte heller sådär vilka bilder som helst. För till detta så kommer det en annan del av matematiken som, ja, men bara vi visar det visuellt, bara vi får jobba praktiskt, bara vi får ha en sån matteverkstad, bara de får klippa och klistra och känna lite. Nej. Det är fortfarande en arbetsform, det är säkert jättebra. Men om inte jag vet varför jag visar de här bilderna, inte bara för att det är bra att visa bilder, det är bra att jobba konkret. Det kan ställa till det för eleverna om inte vi har den här systematiken som vi har tänkt igenom innan. Jag har den här uppgiften, sen den här bilden, sen kommer jag visa den här bilden, för då är det något annat jag vill åt. Och det där är inte så lätt att sitta på sin egen kammare och komma på, utan du behöver dina kollegor och du kanske behöver ha lite variationsteoretiska kunskaper om du nu ska använda det förhållningssättet.
Och så behöver jag själv få hjälp med att få syn på kritiska aspekter. Absolut. Som jag kanske tar för givet eller inte själv har urskilt. Och därför kanske inte min förståelse av det här innehållet heller är, ska man säga, så nyanserat. Nej, eller differentierat, precis, som man skulle kunna önska.
Och det har vi ytterligare ett exempel på, men jag vet inte om det är... Ska vi ta den med skala kanske också? Ja, eller?
Alltså ingången här är att som lärare så ska vi ju... så är ju arbete utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv eller utgångspunkt, det gör ju att vi blir säkra på vad undervisningen ska leda till. Mm. Vi måste veta vart ska jag. Men så ändå måste vara förberedda på elevernas tankar. Vi ska ha en plan, vi vet vart vi vill, men vägen kan vara väldigt slingrig. Och det hjälper oss att skapa systematik och en klok genomtänkt progression. Mm. Men det räcker ändå inte alltid.
Nej, för om man då inte väger in eller är lyhörd för eleverna så kommer man ju liksom missa elever på vägen. Mm. Och det här skala är ju, det är svårt för eleverna att lära sig. Mm. Och vi funderar på vad är det som är så svårt. Hur ska vi undervisa om det för att eleverna ska förstå det? Och om vi plockar ut en liten del av det här med skala som vi också har genomfört på några av våra lektioner, så vill vi få eleverna att förstå att när vi förstorar och förminskar tvådimensionella figurer, för tvådimensionella figurer bjuder ju in till att vi kanske är lite slarviga språk, hur vi uttrycker oss, hur mycket större är det här pappret eller den här bilden än den här bilden, och så har bilden en yta och så tänker vi att vi pratar om att det är, men då är det väl dubbelt så stort. Och så får vi en skala till det, men en skala handlar ju om längderna, om de har blivit dubbelt så långa eller hälften så långa. Och när vi skulle göra en bra lektion om det här, tänkte vi först, så måste ju eleverna först urskilja längderna i en figur, att det är de vi tar fasta vid. Sen måste de förstå att det är längderna som förlängs eller blir kortare beroende på hur skalan ser ut. Och sen kanske vi kan prata om att arean förändras också.
Det tar vi sen.
Det tar vi sen. Vi börjar med längderna för det är fokus på det. Och vi hade fotografier och så gjorde vi fotografierna i skala 2-1. Alltså alla längderna blev dubbelt så långa. Nu är det här svårt att prata om utan att man har bilder. Men vi får försöka göra bilder i våra huvuden. Och så visar vi upp det här för eleverna. Och så ställde vi frågan, men vi hade den lilla bilden.
Ja.
Och sen hade vi förstorat den, att vi bara dragit ut den dubbelt så lång på längden och lät bredden vara. En bild var dubbelt så bred och lät höjden vara. Och en bild hade blivit dubbelt så lång både längd och bredd och det här ansiktet också. Så frågar vi eleverna, men vilken avbildning är korrekt? Och så. Ja, det var ju den längst bort då. För då, den ser ju likadan ut.
Likformigheten här, ja.
Ja, men likadan, vad menar du? Ja, men det är samma former, säger eleven. Och läraren fortsätter. Ja, vad menar du med det? Ja, men de andra är liksom utdragna. Och läraren fortsätter att ställa frågor tills eleverna själva sa. Ja, men längden har blivit dubbelt så långa. Alla längder har blivit dubbelt så långa. I det fallet skulle ju läraren kunna ha sagt. Ja, det var rätt. Redan från början. För att de pekar ju ut rätt bild. Ja, vad bra, ni vet det här med likformighet. Mm. Men han ville ju att eleverna skulle uttrycka innebörden av likformighet i relation till den här skala 2-1 som så småningom blev i fokus. Och sen visar vi ytterligare någon bild, fast då var det något plustecken i. Och det skulle ju också, alla längder där skulle också bli dubbelt så långa och tjocklek och längd och sådär. Och så sitter en elev i klassrummet som gång på gång säger så här, ja, men den är ju fyra gånger så stor. Och läraren hör inte inledningsvis det här, tredje gången kanske. Ja, ja, vi kommer till det sen, säger läraren sen bara.
För då har vi ju kommit överens om.
Då har vi kommit överens om att det är längderna bara, vi får strunta i det här. Ja. Och sen sätter vi oss ner efter den här lektionen och så tänker vi på att göra om lektionen. Och den här eleven då som sitter där bak och ropar fyra gånger och blir så där irriterad. Om ni pratar om att dubbla, den är ju fyra gånger så lång. Tills vi någonstans förstår att han har ju fokus på arean. Det var ju det vi ville att de inte skulle ha. Så vi kör på med längderna tills vi inser att nej, men det går ju inte att undervisa om det här separat. Vi måste ju undervisa det simultant. Alltså relationen mellan längdförändring och areaförändring när vi förstorar upp någonting. Och dessutom så det här exemplet gjorde ju att om alla längder blir dubbelt så långa så blir ju arean fyra gånger så stor. Nästa uppgift de fick, då fick de skala 1-3. De skulle alla längder skulle bli tre gånger så korta. Och då sitter ju några elever där. Ja, men arean måste bli 6 gånger mindre. Mm. Och så kan de inte riktigt förklara. Jo, för så var det igår när vi jobbade med detta. För då var det 2 och så handlade det om en 4. Nu är det 3, nu handlar det om 6. Det måste bli 6 gånger så litet. Och så sitter någon annan. Ja, men alla sträckor ska bli 3 gånger så. Det borde bli en 9. Nej, det kan inte stämma. Det måste vara någonting med dubbelt. Och de diskuterar det här. Och så enas de om att vi får lämna in 2 svar. För det här skulle upp och diskuteras i helklassen. Och det här lärde ju vi lärare. Vi lärde ju oss någonting av det här. Att vi måste undervisa om det här samtidigt. Vi måste kontrastera längd och area. Tittar man då hur det kanske...
Inte huller om buller.
Inte huller om buller, utan med systematik och ställa de frågorna.
Nu plockar vi fram det, nu plockar vi fram det. Men de är hela tiden in till varandra, längd och area och så.
Ja, och att vi liksom, vi släppte inte in den här eleven först. För vi har ju en planering här nu, vi måste göra det här först.
Vi är ju förberedda, vi har ju förutsett.
Ja, liksom. Och det är ju det som låter så underbart tycker jag när ni beskriver det här. Just hur man som lärare också faktiskt, om man är lyhörd för det, lär sig hela tiden genom att lyssna in eleverna och deras felsvar. Liksom. Och utvecklas då efterhand och lär sig nya strategier. Alltså, när jag undervisar om det här, då måste jag tänka på det här liksom, nästa gång.
Ja, och det kanske låter självklart. Alltså, men då, vi är inte bättre än så här. Vi kommer på de här sakerna och det kan låta banalt och enkelt. Och sådär. Men i undervisningens liksom pressade, stressade situation och så som skolan är ibland så hinner man ju aldrig liksom tänka färdigt. Men eleverna kommer påminna oss, om du har skapat ett klassrum där det muntliga får utrymme, så kommer de påminna oss när vi inte har gjort vårt jobb, och då får man bara tacka dem. Och det tror jag är en viktig del, att eleverna känner att de är medskapande av undervisningen och givetvis våra kollegor, så att vi sitter i de här undervisningslagen. Att vi ser värdet av det. Och kollegor i all ära, men vi vill inte släppa att eleverna är... Det är de som är grejen här.
Och det är också det här med ett speciellt klassrumsklimat som man behöver bygga då, tänker jag, när jag hör dig prata.
Det tar vi den tredje podden. Men vi har naturligtvis, jättemycket att säga om det här. Det är där med de ska...
Hur ska vi få eleverna att öppna munnen?
Hur ska vi lura in dem i det och bjuda in dem till det och allting? Det finns...
Men att skapa den lärmiljön liksom.
Det är ju en fin balans mellan... Ja, vi vill nog uttrycka det som att vi fostrar in eleverna i det.
Ja, för om vi tar det här exemplet med skalan. När de satt i den här gruppen och pratade om... Ja, vi får lämna in två svar då bara. Utan de försökte vara så tydliga med sin beskrivning. Varför ville den ena att arean borde bli 6 gånger så liten och den andra 9 gånger så liten? För att den här elevgruppen var ju undervisad. Så, av sin ordinarie lärare. De undersöker. Det är samma lärare som ville att de skulle sätta ord på likformigheten till exempel. Så det var inget konstigt.
De visste
konstigt.
Att det var okej. Då har vi tänkt till om två olika.
Ja, det kommer så nog får ta läraren hand. Hjälpa oss att jämföra de här två. De var så trygga i det. Men att kliva in i ett klassrum där det är en rätta svarskultur då. Det är då du får bra så. När du säger rätt svar. Du har ett stort jobb att göra för att komma igenom det.
Och det kanske många säger, ja men det här funkar inte i mitt klassrum. Nej, och det, vi förstår att man säger så. Men vi vill ju börja med att säga att det här tar tid. Det är något du måste hålla på med länge och ihärdigt. Och du måste bara bestämma dig för att det här tror jag på. För jag vet att det går. Och då måste jag fortsätta att ligga i. Och sen måste vi ta bort vissa saker som är heliga kor i skolan också. Det här med att man får lov att säga pass till exempel. No. Den vägen, den dörren ska vi inte öppna. Därför att i årskurs 6-7, då säger halva klassen eller hela klassen pass. För då har de lärt sig att det får man lov att göra. Och det funkar ju inte.
Alla elever har en tanke om innehållet. De har en intern logik liksom, som vi måste komma åt. Så det finns inga elever som egentligen inte kan något. Som inte tänker något. Nej. Så tänker vi.
Men den är,
Jag vill bara säga att där lärde jag mig någonting när du sa det här. Med att vi måste ta bort den här heliga kon med att säga pass. För den har ändå jag liksom använt och sådär, när man har varit i klassrum.
Vi tror så här. Vi har en känsla av. Det är en liten spekulering. Vi spekulerar. För lärare kan säga att det här är lite jobbigt för eleverna. Jag tror egentligen att det är jobbigt för lärarna. Jag tror inte att det är eleverna som är problemet. Det är lärarna som behöver liksom dela med det här faktiskt.
Men om vi enligt all erfarenhet vi har nu av variationsteorin och kritiska aspekter och möta upp elevernas uppfattningar, så är vi är aldrig rädda för det som eleverna uttrycker. Aldrig någonsin. För vi vet att det kommer bara berika. Och det här förhållningssättet, om vi då har det med oss i varenda lektion, i alla sammanhang, så är våran liksom repertoar för hur vi ska liksom, ta oss an det här, den är stor. Så vi känner inte rädsla inför det längre. Utan det är snarare så att när någon säger något helt liksom, tokigt så bara, åh vad roligt, jag får gåshud, jag vill ta tag i det här med en gång. Ja. Och så visar man eleverna det.
Ja, och man måste att man använda tankarna. Ja. Mm. Det kan inte bara vara att de ska upp på tavlan och så står de där och så kör jag mitt. Utan de ska användas, vi ska använda dem. Från. Mm. Bra, nu har vi 5 olika svar eller 4 olika svar, intressanta. Nu vill jag att ni tittar på, leta efter likheter och leta efter skillnader. Mm.
Och det bästa i det läget. Det är när eleverna själva ser. Vänta lite. Jag tar bort mitt svar.
Får jag ändra mitt svar?
Ja, jag vill hellre vara här. Ja. Jag har fått syn på något nu. Ja. Men de till och med själva visar att de har fått syn på en kritisk aspekt.
Precis. Precis. Alltså, tack! Tack för det här samtalet. Det har varit helt lärorikt och fantastiskt verkligen. Men vår tid är ute igen.
Ja.
Det är som det är med det här med poddar och så. Men jättestort tack för era tankar och vi hoppas kanske att vi kan få återkomma till er vid tillfälle när vi känner att vi behöver lite påfyllning, eller vad säger du Jenny?
Ja men verkligen, det känns ju som sagt som vi skulle kunna hålla på hur länge som helst, att det finns massa mer att prata om, men vi hoppas liksom att de här exemplen som vi har fått höra idag, att de gör det lite mer tydligt vad det här är med variationsteori och så får vi återkomma helt enkelt. Det hoppas vi verkligen, och stort tack.
Ja. Vi tänkte också att vi ska lägga, om vi har lite exempel på litteratur eller annat material, så skulle vi kunna lägga till det när vi lägger ut podden.
Mm. Absolut.
Vi klurar lite på det och funderar på vad som passar.
Det gör vi.
Toppen.
Tack.
Tack själva. Tack.
Och tack ni som har lyssnat också. Mm.
Podden Skolan, lärande och framtiden är producerad av Lärarakademin på Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Podden spelades in under 2025.